Den 10 november 1995, Sverige.
God middag. Mona Sahlin kandiderar inte som partiledare. Hon avgår dessutom som statsråd och lämnar regeringen redan nästa vecka. Det meddelar hon på en presskonferens i eftermiddags.
Och jag har idag då meddelat mitt verkställande utskott två saker. För det första har jag då ännu tydligare upprepat att jag inte kandiderar till att bli partiledare i mars. Men jag har också meddelat då att jag till statsminister Ingvar Carlsson idag lämnat in en ansökan och bett att få lämna mitt uppdrag som statsråd från och med nästa torsdag den 16 november, vilket han har accepterat.
Någon ny vice statsminister utses inte. Istället ska utrikesminister Lena Hjelm-Wallén vara ställföreträdare åt Ingvar Carlsson. Medan jämställdheten övertas av Marita Ulfskog. Mona Sahlin är mycket bitter på massmedierna. Hon beskrev uppståndelsen kring resan till Mauritius som fullständigt obegriplig.
Att inte begripa att lyxen för mig och min familj, det var ju inte platsen, eller solen, eller stränderna, eller palmerna. Det var ju inte det som var lyxen. Det var inte den lyxsemester vi letade efter. Utan lyxen var att i 8 dagar få slippa bli uttittade, slippa bli pekade på, slippa bli viskade om. Lyxen var att få låtsas i alla fall i 8 dagar, att vi var en vanlig trebarnsfamilj.
Mona Sahlin avslöjade också varför hon gillar att köra omkring i hyrbil.
När jag kör bil ensam så känner jag mig fri. Jag får vara i fred. Jag bestämmer själv när jag ska åka. Jag slipper prata med någon. Jag kan sätta på Bruce Springsteen. Jag kan tända en cigarett. För mig har det liksom varit att stjäla en stund till mig själv.
Var det en överraskning, Olle Söderlund, att hon lämnar regeringen helt och hållet nu?
Ja, på sätt och vis är det väl det, men samtidigt är det ju rätt självklart om man tänker efter. Om hon bedömer att förtroendet för henne är så skadat att hon inte kan bli partiledare och statsminister, så kan hon rimligtvis inte heller sitta kvar som vice statsminister. Man kan liksom inte gradera förtroendet och säga att det räcker med mindre förtroende för en vice statsminister än för en statsminister.
Kommer hennes avgång nu att underlätta valet av ny partiledare?
Ja, det beror väl på. Nu är ju då fältet alldeles rent på kandidater, eftersom ju de här som nämndes tidigare har ju då tackat nej i olika omgångar. Så nu, just nu ser det ut som partiet skulle få ut att annonsera efter partiledarkandidat. Det kommer de inte att göra förstås. Det som nu händer är väl att pressen kommer att öka på till exempel finansminister Göran Persson, kanske också på samordningsminister Jan Nygren, att än en gång ta sitt tidigare nej.
Men tror att frågan kommer att vara ganska öppen ända fram till partikongressen i mars?
Ja, det är väl svårt att säga. Det beror på om någon av de här tidigare icke-kandidaterna plötsligt skulle ändra sig och ställa upp. Då kan väl frågan kanske få en rätt snar lösning. Men annars kan det mycket väl bli en öppen fråga ända fram till kongressen.
Hennes avhopp kommer inte som någon överraskning för göteborgarna. Det var inte mycket annat hon kunde göra, menar kommunalrådet socialdemokraten Göran Johansson.
Nej, det förvånar inte mig att Mona Sahlin nu kom till den slutsatsen efter det som har varit. Det fanns nog inte mycket annat val för henne. Hon har varit utsatt för en enorm press och situation.
Du hörde väl inte direkt till hennes anhängare?
Jag har inte uttalat mig i partiledarfrågan överhuvudtaget. Annat vid ett tillfälle och jag sa att Janne kanske var bättre statsminister och Mona var en bra partiordförande. Men jag har inte varit ute och agerat mot Mona Sahlin.
Det är många som vill se dig som statsminister och du har åtskilliga gånger sagt nej, att du inte tänker ens den tanken. Men nu är det ju ett lite annat läge.
Mina tankar har inte förändrats med anledning av detta.
Ingen chans att du tänker om?
Nej.
Har du nu själv några förslag?
Nej, ja, man har ju sina funderingar. De pratar om vissa om, men det gör inte i media, utan det vill jag prata med mina kompisar om.
Kommunalrådet Göran Johansson i Göteborg alltså. Mona Sahlin stannar kvar i riksdagen och hon stannar också kvar i partiets verkställande utskott. Och hur man i Göteborg ska gå vidare i namnfrågan, det är alltså icke klart enligt Göran Johansson som vi hörde. Reporter Mirja Ankerman.
Och vilken fråga som jag än idag skulle vilja driva, så skulle det blockeras av intresset och spekulationerna och diskussionerna om min person och mina privata affärer.
Statsminister Ingvar Carlsson satt vid sin vice sida under hela presskonferensen och gav henne sitt helhjärtade stöd. Så här svarar han på frågan om hon gör rätt i att avgå som vice statsminister.
För det första så beklagar jag att Mona Sahlin lämnar regeringen. Hon har varit en mycket stor tillgång allt sedan hon tillträdde som arbetsmarknadsminister i regeringsarbetet. För det andra så vill jag ändå uttrycka en förståelse för hennes beslut. Jag har lyssnat både nu och tidigare till hennes argument. Och jag hyser respekt för att hon har kommit fram till det beslutet. För det tredje, och det är det allra viktigaste, så är jag utomordentligt glad att Mona Sahlin har gått igenom den här svåra perioden med en obruten lust för politiken. Hon kommer alltså att sitta i verkställande utskottet, vara ute på möten, fortsätta agitera.
Om Mona Sahlin inte har trovärdighet nog att vara minister och statsministerkandidat, har hon då trovärdighet att vara agitator för partiet?
Det är du som säger att hon inte har trovärdighet. Jag anser att Mona Sahlin har mycket hög trovärdighet.
Han som inte satt där när hon höll sitt stora tal om timeout för drygt 3 veckor sedan.
För det första så beklagar jag att Mona Sahlin lämnar regeringen. Hon har varit en mycket stor tillgång allt sedan hon tillträdde som arbetsmarknadsminister i regeringsarbetet. För det andra så vill jag ändå uttrycka en förståelse för hennes beslut.
Statsministern betonade att Mona Sahlin hade sin trovärdighet kvar.
Men det är väl stämningarna i partiet eftersom du uppenbarligen backade upp henne väldigt länge medan samtidigt kritiken och misstron växte ut i partiet.
Jag har redovisat till exempel under resan i Skaraborg mycket utförligt vad jag anser om Mona Sahlin som politiker. Jag har också sagt att jag uppskattar mycket hennes personliga vänskap och jag tycker mycket om hennes familj. Detta har inte på ett ögonblick rubbats under de här veckorna. Jag har precis samma uppfattning idag.
Men en rätt irriterad Ingvar Carlsson föredrog att inte beröra frågan om de kritiska rösterna i sitt eget parti. Istället sa han att han oroade sig för demokratins framtid i ett land där man kräver 100% felfria människor som ledare.
Det jag är orolig för efter det som har hänt, det är om vi i framtiden kommer att ha människor som är beredda att satsa på politik.
Själv står Ingvar Carlsson fast vid att han inte under några omständigheter kan tänka sig att stanna kvar som partiledare. Någon kris i partiet vill han inte höra talas om. Landets ekonomi förbättras ständigt och regeringens förslag uppnår alltid en bred majoritet i riksdagen. Istället var han mycket kritisk till massmedierna.
Jag tycker hela den här diskussionen har antagit proportioner som, trots att jag har en lång politisk erfarenhet, inte finns någon sans och måtta.
Det är alltså inte Mona Sahlin utan medierna som är de skyldiga, enligt statsministern.
Det började så bra. Den gamle ledaren Ingvar Carlsson ville gå och hans väl lanserade kronprinsessa tvekade inte.
Jag står till förfogande som kandidat till partiledare om partiet så vill.
Visserligen knorrades det på sina håll i partileden och fackföreningsrörelsen om att kronprinsessan kanske var i tunnaste laget som politiker och dessutom gått emot facket några gånger. Somliga muttrade också om en uppgjord match, men ledarskiftet såg ändå ut att gå smidigt enligt planen. Och andra tänkbara kandidater vek vördnadsfullt undan eller vacklade mellan nej och ja och kanske, kanske inte. Det var sen allt gick över styr. Expressen publicerade först några små artiklar om att Sahlin använt sitt statliga betalkort till privata utgifter. Förskott på lön, sa kronprinsessan, men artiklarna växte. Andra medier hakade på. Ett ormbo av obetalda räkningar, kortaffärer och allmän ekonomisk oreda visade sig omge vice statsministern. Hon begärde timeout.
Jag är baske med ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare.
Men bland partifolket hade förtroendet för henne fått en knäck.
Till heder, det handlar om.
Kan hon bli statsminister?
Min bestämda uppfattning är att det är omöjligt.
Hennes semesterresa under denna time-out till Mauritius av alla platser gjorde sen inte det hela bättre. Och en så kallad tung riksdagsman sa:
om jag hade varit i Mona Sahlins kläder så hade jag bestämt mig för att inte ställa upp som kandidat.
Och idag erkände hon alltså att hennes situation blivit ohållbar. Efter time-out blir det utvisning på egen begäran.
Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén kommer i fortsättning att vara ställföreträdare för statsministern och civilminister Marita Ulfskog kommer att ta hand om jämställdhetsfrågorna. Hela Mona Sahlins avskedstal finns på Rapports internetsida. Partiets valberedare Sven Hulterström säger i en kommentar att det var ett klokt beslut av Mona Sahlin att inte ställa upp som kandidat, men att det var att gå lite väl långt att lämna regeringen.
Den 11 november 1995. Regimen i Nigeria har avrättat människorättskämpar. Kritik från hela världen. Och nu tvingas Nigeria ut ur brittiska samväldet.
Ja, som vi hörde tvingas alltså Nigeria ut ur det brittiska samväldet tills landet på nytt visar respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Beslutet fattades av samväldets stats- och regeringschefer vid det pågående mötet i Nya Zeeland.
Ibland har det hetat att det brittiska samväldet länge varit ett mossigt fornminne som hjälpligt dammas av vartannat år när presidenter och premiärministrar möts. Men efter en halvtimme brukar samtalsämnena ta slut. Så har det inte varit den här gången när samväldesländernas 52 ledare möts i Nya Zeeland. Omedelbart efter de brutala hängningarna av 9 oppositionspolitiker i Nigeria kom reaktionerna i stridström från förstummade stats- och regeringschefer. Sydafrikas president Nelson Mandela rekommenderade uteslutning av Nigeria. Zimbabwes Robert Mugabe var lika hård och inte heller den brittiske premiärministern John Major sparade på orden. Beslutet blev inte uteslutning. Istället suspenderas Nigeria till dess att landet visar respekt för mänskliga rättigheter. Nigerias militärregim måste bland annat omedelbart frige 43 politiska fångar för att kunna återinträda i samväldet. Nigerias statschef, general Sani Abacha, finns inte med vid mötet i Nya Zeeland. Nigeria representeras av utrikesministern Tomi Ikimi. Han höll sig för sig själv när alla övriga samväldesländer utom Gambia och Solomonöarna enades om prickningen av Nigeria. Nu tvingas den nigerianska delegationen att bege sig från Nya Zeeland innan mötet avslutas på måndag. Samväldet bildades efter första världskriget och när de brittiska kolonierna blev självständiga efterhand har banden med kungadömet bibehållits genom medlemskap i den här sammanslutningen. Som en reaktion mot en otidsenlig gemenskap har 3 av samväldets viktigaste medlemsnationer i långsam takt börjat fundera på sitt utträde. Vi vill inte att drottning Elisabeth kommer och inviger de olympiska spelen i Sydney år 2000, sa nyligen Australiens premiärminister Paul Keating. Invigningen ska ett helt fritt Australien kunna klara på egen hand, sa Keating. I opinionsundersökningar har han en majoritet av Australiens folk med sig för ett uttåg ur samväldet. Samma sak i Kanada och Nya Zeeland. Folkmajoriteten önskar inte drottningen som statschef på 2000-talet. Fördömandet av Nigeria nu kan bli en motvikt som enar det brittiska samväldet. Annars är ni mycket tynande gammaldags organisation. Lars-Gunnar Erlandsson, Auckland, Nya Zeeland.
I Nigeria är den styrande militärjuntan förvånad över de starka reaktionerna som har kommit från omvärlden. Avstängningen från brittiska samväldet uppfattas som både orättvist och som en inblandning i Nigerias inre angelägenheter.
Det finns inga högljudda protester i Nigeria. Det är bara de oberoende tidningarna som berättar nyheterna om avrättningarna och folk skakar uppgivet på huvudena enligt rapporter från Lagos. Säkerhetsstyrkor fanns redan på plats igår i Goni-provinsen, vars folk författaren Ken Saro-Wiwa och hans 8 medaktivister har företrätt mot militärjuntan och mot oljebolagen. Den politiska oppositionen är redan tystad i Nigeria, antingen fängslad eller i exil utomlands. Tidningarna är förvånade över den snabba verkställighet som dödsstraffen fick, från onsdag till fredag. Normalt väntar dödsdömda brottslingar i åratal i fängelserna på verkställighet av straffen. Och Nigerias militärjunta under ledning av general Abacha är förvånad över omvärldens starka reaktioner. Flera ambassadörer har redan återkallats av sina länder, Världsbanken har dragit ner ett lån, givarländer har stoppat sina biståndsprogram och USA sin vapenförsäljning. Att bli suspenderad och kanske utesluten ur brittiska samhället betyder att Nigeria förlorar både trovärdighet och respekt och förlorar möjligheter till investeringslån. I FN fördöms Nigeria hårda ordalag och USA vill ha bort Nigeria ur säkerhetsrådet, en i så fall unik åtgärd, och också stoppa Nigerias FN-insats i Liberia. Men reaktioner kommer också från grannländerna, från Afrikanska unionen, OAU, där starka ledare som Sydafrikas president Nelson Mandela och Zimbabwes president Robert Mugabe uttrycker sin chock och vad de uppfattar som ett svek mot förhandlingarna som pågick med Nigeria. Nu är de pådrivande när det gäller att utmäta straff mot militärjuntan. Men den åtgärd som skulle få direkt och förödande effekt mot Nigeria, ett oljeembargo, är det ännu ingen som förespråkar. Vincent Albeck, Kapstaden.
Den 11 november 1995, Sverige.
Historiskt opinionsläge nästan jämnt mellan socialdemokrater och moderater. Socialdemokraterna tappar mark på grund av Mona Sahlin-affären bekräftas idag i en färsk Gallup-undersökning. Partiet får bara 28,4% av väljarsympatierna och Moderaterna är nu praktiskt taget i kapp Socialdemokraterna.
1500 svenskar har tillfrågats om vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag. Bara 28,4% svarar Socialdemokraterna. Nästan exakt lika många, 28,0%, svarar Moderaterna. För Socialdemokraterna är detta katastrofalt låga siffror. I juni förra året fick Socialdemokraterna över 50% av rösterna i Gallup och andra opinionsundersökningar. På mindre än 1,5 år har alltså Socialdemokraterna nästan halverats om man ser till opinionssiffrorna. Enligt dagens mätning har dessutom partiet tappat över 500 000 väljare under de senaste 2 månaderna efter EU-valet och under Sahlin-affären. Av de övriga partierna är det framförallt Moderaterna som går kraftigt framåt med 2,9 procentenheter till 28%. Även Vänsterpartiet har stärkt sin ställning och ökat med 2,1 procentenheter till 12,4. Och efter Socialdemokraterna är det KDS som tappar mest och nu återigen ligger under 4%-spärren. De övriga partierna visar inga större förändringar. Socialdemokraternas partisekreterare Leif Linde säger i en kommentar att han tror att raset i opinionsmätningen till stor del beror på hur massmedia behandlat Sahlin-affären. Därför tror han att Socialdemokraternas katastrofalt låga opinionsläge just nu är temporärt.
Den 12 november 1995 om Etiopiens förre diktator Mengistu.
Nu står 2 etiopier åtalade för mordförsök på Etiopiens före diktator Mengistu som finns i Zimbabwe dit han flydde bort från ett åtal för folkmord. Men allt fler ifrågasätter idag Mengistus fristad i Zimbabwe på skattebetalarnas bekostnad.
Under rättegången slet en 35-årig etiopisk attentatsman av sig skjortan. Han pekade på flera ärr efter kulor på överkroppen, på en förtvinad högerarm och sa sig ha ständiga minnesluckor efter all tortyr som han genomgått i Mengistus fängelser. Mengistu Haile Mariam, det var en blodig diktator i ordets verkliga mening. Han lät mörda kejsaren Haile Selassie med en eterindränkt kudde och murade in liket i golvet under sitt eget skrivbord. Under den stora etiopiska svälten för 10 år sedan undanhöll Mengistu hjälpsändningar, insamlade genom Band-Aid där världsberömda popgrupper deltog och man beräknade att minst 1 miljon människor svalt ihjäl medan maten gick till Mengistus soldater. För detta och för bevisade politiska mord på minst 2000 motståndare står nu Mengistu åtalad för folkmord i Etiopien i sin frånvaro. Han flydde när han förlorade inbördeskriget 1992 till sin gamle vän Zimbabwes president Robert Mugabe. Och nu betalar Mugabe en gammal skuld till Mengistu som stödde Zimbabwes frihetskamp på 70-talet genom att låta slaktaren från Addis Abeba bo i en lyxvilla i Harare på statens bekostnad. Men Gisto är välbevakad av Zimbabwes fruktade säkerhetstjänst. Men det var ändå under en promenad med sin fru förra helgen som en attentatsman lyckats få väg ett skott mot den före diktatorn utan att träffa. Livvakterna besvarade elden och sårade attentatsmannen. En annan man grep senare en lägenhet med flera sofistikerade vapen. Detta, förklarar båda attentatsmännen, var bara det första försöket. I Etiopien väntar många på att få ta hem för egna lidanden och för nära släktingars död i Mengistus ökända fängelser. Robert Mugabe, som inte ens besvarar alla krav på utlämnande av Mengistu, får allt mer kritik. Än så länge lågmäld och försiktig från sina landsmän. Men mer högljudd blev kritiken när Mengistu för en vecka sedan köpte två lyxhus i Harare. Från att ha varit utfattig och försökt tigga pengar på alla ambassader så har nu diktatorn gott om pengar. Troligen har han nu en konsulttjänst i Mugabes fruktade underrättelsetjänst, detta enligt västerländska diplomater. Men samtidigt kostar hans lyxösa hus, telefonräkningar, bil och bevakning stora summor, vilket betalas av Zimbabwes skattebetalare. Vincent Dahlbäck, Kapstaden.
Den 12 november, Israel efter mordet på premiärministern.
Efter landssorg i en vecka förbereder Israel återgången till normalt liv igen. Men nu har det kommit nya uppgifter i samband med mordet på premiärminister Rabin som fortsätter att chockera Israels befolkning. Uppgifter om judiska terrorgrupper och om förbiseende från den israeliska säkerhetstjänsten.
Israelisk radio uppgav idag på morgonen att säkerhetstjänsten haft signalement på mördaren Yigal Amir i flera veckor. Ett anonymt vittne berättade att han råkade avlyssna en diskussion om mordplanerna på en offentlig toalett och att han larmat polisen om att en man i 25-årsåldern vars beskrivning överensstämmer med Yigal Amirs planerade ett attentat. Uppgiften bekräftas av källor inom säkerhetstjänsten som säger att det anonyma vittnet var en vän till Yigal Amir, att polisen informerats men inte haft tillräckligt detaljerad information för att kunna ingripa. Den gångna veckan har varit en av de mest traumatiska i staten Israels historia. Premiärministern inte bara sköts ihjäl av en judisk landsman utan var också måltavla för ett attentat som av allt att döma planerats mycket noggrant i över 2 år. Den israeliska säkerhetspolisen kritiseras hårt i alla medier. Men de brister och förbiseenden som säkerhetstjänsten anklagas för handlar inte bara om skottsäkra västar och livvakter utan om en allvarlig politisk felbedömning. Säkerhetsexperter i Israel medger idag att man felaktigt riktat in all kraft på att bekämpa arabisk terror och att man undervärderat faran av judisk terror. Sammanlagt 8 personer har nu gripits i samband med mordet på Yitzhak Rabin. De flesta är unga religiösa män i 25-årsåldern som tagit den judiska lagen halacha i egna händer. Under förhören har det också framkommit att gruppen planerat bilbombsattentat mot tättbefolkade arabiska områden. Militanta judiska grupper har upprepade gånger försökt spränga moskén på Tempelberget och i början av 80-talet utsattes palestinska borgmästare på Västbanken för bombattentat. Det tog då flera år för säkerhetspolisen att finna de skyldiga. De dömdes till livstidsfängelse, men minst 3 av dem frigavs 1990 efter bara 7 år bakom galler. Israel har olagligt förklarat de rasistiska grupperingarna Kach och Kahane Chai. Men flera av dess sympatisörer står än idag och ber vid Baruch Goldsteins grav. Den helige läkaren som han kallas, Baruch Goldstein från New York, som för 1,5 år sedan sköt ner 29 bedjande muslimer i Hebron-moskén. En israelisk minister sa idag att Israel kommer att se över den lag som ger varje jude i världen rätt till israeliskt medborgarskap. Många av de högerextremistiska grupperna, bland andra Kach, har sina rötter i New York. Cecilia Udén, Kairo.
Berlin, Tyskland, 13 november 1995.
Nu ska vi till Berlin, för där inleddes idag den första större rättegången mot flera av de ledande politikerna från den kommunistiska DDR-tiden. Här är det DDRs sista stats- och partichef Egon Krenz som kommer till domstolen. Han och fem andra anklagas för dråp och medverkan till dråp på människor som sköts ihjäl när de försökte fly till väst. Men i östra Tyskland ses den här rättegången som en politisk skådeprocess.
Det här paret lyckades fly över gränsen. Men 600 människor misslyckades. Några symboliska kors påminner i Berlin om murens offer. I flera rättegångar har man dömt de gränsvakter som avfyrade skotten och dödade människor som försökte fly. Men nu ska de politiskt ansvariga ställas inför rätta. Fyra politbyråmedlemmar, däribland Egon Krenz, Erich Honeckers efterträdare och det östtyska kommunistpartiets sista generalsekreterare. Han står nu åtalad för medverkan till dråp, för att inte ha försökt att förhindra mord vid flyktförsöken. Och han anser att det rör sig om en politisk rättegång.
Det är en politisk schauprozess för mig, der keine Rechtsgrundlage hat. Und deshalb werde ich in diesem Prozess auch keine Konzessionen machen, die meine Selbstachtung zum Preis hätte.
Egon Krenz försökte sig på fastighetsaffärer efter murens fall, men utan någon större framgång. Även Berlins partichef, politbyråmedlemmen Günter Schabowski, står åtalad. Han kommer att gå till historien som den som tillkännagav vissa reselättnader.
Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
Det som blev murens fall och DDRs definitiva undergång. Idag är han redaktör för ett litet annonsblad i provinsen. Det beryktade Stasi-fängelset i Östberlins utkant förfaller. En halv miljon människor var politiska fångar i DDR. 3000 fångar tros ha omkommit i just det här fängelset. Under högtidliga former invigs här en minnestavla över offren. Hans Joachim Hellwig satt här själv i 2 år och anser att även de som arbetade hos Stasi i terrorns tjänst borde ställas till ansvar.
Die Schuldigen sind alle die, die alle mitgemacht haben. Denn beispielsweise wurde keiner gezwungen, zum Ministerium der Staatssicherheit zu gehen, sondern die sind freiwillig gegangen. Wer sich geweigert hat, der hatte wohl möglich hinterher im Beruf Schwierigkeiten bekommen. Aber eingesperrt wurde keiner deswegen. Ja, und deswegen sage ich immer wieder, jeder, der eine Uniform des MFS getragen hat, hat sich mitschuldig gemacht.
För frågan om vem som bär skuld för brott mot mänskliga rättigheter under DDR-tiden är svår att besvara. Den tyska författningsdomstolen anser till exempel att DDRs högste spionchef, Marcus Wolf, inte ska åtalas. Han kan nu istället ge ut en kokbok om rysk matlagning med fina recept som han snappade upp under sina år hos KGB i Moskva.
Auch schon während der aktiven Zeit hat es ja doch in menschliche Schicksale eingegriffen und das waren dann nicht immer leichte Entscheidungen. Also hier habe ich vielleicht etwas leichter, das mag man mir übel nehmen, aber ich glaube, ein Buch ist ja auch dazu da, um Leser zu unterhalten.
Men för de som kämpade i den förbjudna oppositionen under DDR-tiden är uppgörelsen med det förflutna viktig.
Was an der Mauer passiert ist, war schlimmes Unrecht. Und dafür muss, denke ich, auch heute eine Konsequenz gezogen werden. Es geht nicht anders. Denn sonst sage ich den Opfern, ihr seid eigentlich umsonst gestorben.
Frågan är om det juridiskt går att fälla de kommunistiska partipamparna som försvarar sig med att ha följt DDRs lag. Ett land som då också var en erkänd suverän stat. Och som ett annat land nu ska döma.
Rättegången i Berlin den avbröts efter bara några minuter sedan försvaret hade ifrågasatt domstolens opartiskhet. Men den återupptas om en vecka.
Den 14 november 1995.
Senast om 7 år, alltså år 2002, så ska EUs gemensamma valuta användas av alla de länder som gått med i valutaunionen. Det säger EUs centralbankchefer i en rapport som publiceras idag.
Fram till dess ska banker och företag själva kunna välja tidpunkt när de vill börja använda valutan.
Idag presenterade EUs mäktiga monetära institut EMI sitt förslag om hur tidtabellen ska se ut. Rapporten ska nu behandlas av EUs finansministrar och senare välsignas på EU-toppmötet i Madrid i december. Men eftersom det är EUs centralbankschefer som står bakom rapporten kommer den sannolikt godkännas med få ändringar. Centralbankscheferna har nu övergett alla tankar på att införa den gemensamma valutan i ett enda slag. Den mer flexibla tidsplanen innebär ett knappt års förberedelser, sedan högst 3 års övergång för kontantlösa penningtransaktioner och en 6-månadersperiod då de nationella valutorna byts ut mot euron, som är det namn som just nu ligger bäst till för den nya valutan. EMI försöker undvika att ange exakta datum för tidtabellen, men av bilagorna framgår att centralbankscheferna anser att den gemensamma valutan ska införas den 1 januari 1999. Det innebär att beslut om vilka länder som ska ingå i den monetära unionen måste fattas i början av 1998. Banker och företag ska alltså kunna välja när de ska gå över till den gemensamma valutan när det gäller kontantlösa transaktioner. De nya europeiska mynten och sedlarna ska enligt centralbankscheferna dock vara införda senast 1 januari år 2002. Ett halvår senare ska alla nationella sedlar som eventuellt finns kvar i madrasserna i valutaunionsländerna vara värdelösa. Anders J. Eriksson, Strasbourg.
Den 14 november 1995. Sverige. Nu backar politikerna om kärnkraftens avskaffande.
God kväll. År 2010 som slutår för den svenska kärnkraften ter sig nu allt mer osannolikt. Idag meddelar både Folkpartiet och KDS att 2010 är orealistiskt. Och längst går folkpartiledaren som ju i folkomröstningen 1980 röstade på linje 3.
Kommer ni ihåg folkomröstningen 1980 om kärnkraften? Centerpartiet, KDS och Vänsterpartiets föregångare VPK ville avveckla kärnkraften till 1990. Segrarpartierna, Socialdemokraterna och Folkpartiet i linje 2 till 2010, även om det inte stod på röstsedlarna utan först slogs fast i ett riksdagsbeslut. Idag är det en minoritet i riksdagen som i praktiken står fast vid 2010 som slutår. KDS som 1980 ville att kärnkraften skulle vara borta 1990 vill idag ha den kvar längre än 2010.
Vi har ju internationella åtaganden när det gäller just koldioxidutsläppen. Vi klarar ju det mesta med energieffektivisering och med biobränslen. Men det är en del som måste då till med naturgas. Och jag är mycket tveksam till en sån satsning. Och ska vi inte ha naturgas, då måste man också kunna rucka på årtalet.
Men den som radikalast gör upp med sina gamla åsikter är folkpartiledaren Maria Leissner. 1980 röstade hon på linje 3, alltså att kärnkraften skulle vara avvecklad till 1990. Idag låter det annorlunda.
Jag tycker att det är säkerhetskraven som ska avgöra när reaktorerna tas i bruk.
Men det betyder att kärnkraften kan komma att vara kvar till 2020, 2030, kanske ännu längre.
Jag tycker att det är dags att vi politiker inser vår begränsning. Vi klarar faktiskt inte av att bestämma hur lång teknisk livslängd en reaktor har. Det överlämnar jag med varm hand åt teknikerna. Men istället för att diskutera årtal så tycker jag att vi politiker ska fundera över hur får vi fram miljövänlig energi? Hur skapar vi en marknad för det?
En gång i tiden fanns det också i Folkpartiet en grupp kärnkraftsmotståndare, LIFE. Nu är de få, men en finns kvar på Liberala Västerbottenskuriren.
Är du förvånad över hennes uttalande?
Nej, egentligen inte. Ja, den är kanske något mer uppgiven än jag hade väntat mig. Jag hade nog trott att Folkpartiet ändå skulle säga att några reaktorer måste avvecklas.
Dagens besked betyder att Miljöpartiet och Centerpartiet nu är ensamma kvar vid 2010 som slutår. Vänsterpartiet har gått ifrån det, liksom KDS. Var Socialdemokraterna står är inte lätt att säga. Ingvar Carlsson står fast vid 2010 men börjar bli allt ensammare. Folkpartiet och Moderaterna har nu hamnat i samma position. Reaktorerna ska avvecklas först när de inte längre är säkra.
Reporter var också Sandra Lindblom.
den 14 november 1995. Nu kommer efterdyningarna på filmer om oljebolagens slarv i det fattiga Nigeria och Ogoniland. Hör även band 734-3.
Naturskyddsföreningen beslutar idag att uppmana till bojkott av oljebolaget Shells produkter. Shells oljeutvinning i Nigeria är rena miljökatastrofen, säger föreningen. Nyligen avrättade militärregimen 9 personer som protesterat mot Shells framfart i Nigeria.
Ja, med bakgrund av den information vi har så finns det inget annat idag än att helt enkelt uppmana till att kunder som har kontokort i Shell, att de helt enkelt klipper av dem och skickar in dem till Shell.
Det handlar om Ogoniland, deltaområdet där floden Niger flyter ut i Atlanten, ett oljerikt område och ett av Afrikas mest tättbefolkade. Shell, det största utländska oljebolaget i Nigeria, har enligt Naturskyddsföreningen tjänat stora pengar på Ogonioljan.
Man har alltså pumpat ut från till exempel Ogoniland olja till ett värde av 30 miljarder dollar. Och människorna som bor där i området, de har inte fått några pengar alls i princip av detta.
Oljeutvinningen har också förstört marken, vattnet och luften. Åtminstone enligt Naturskyddsföreningen och flera andra miljöorganisationer över hela världen. Men Shell säger att uppgifterna är överdrivna.
Vi säger ju det att vi har inte sponsrat ner, och det är en undersökning som nu pågår för att visa vad orsakerna är till eventuell miljöförstöring som vi vet också beror på sabotage.
Så det är uteslutande på sabotage som har förstört vattnet och marken
inte,
där?
Ja, vattnet är inte förstört och marken är ju inte förstörd.
I fredags avrättades 9 politiker som protesterat mot Shells oljeexploatering i Ogoni. Däribland författaren Ken Saro Wiwa.
Vi känner att tiden rinner ut. Människor blir dödade. Senast nu i fredags så hängde oss då Ken Saro Wiwa, som är en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer.
Enligt Djurberg överlever militärregimen tack vare Shells pengar. Men Shell vill inte kopplas ihop med militärjuntan.
Just nu är det en regim som vi inte tycker är särskilt roligt att den är där, och på det sätt som den uppträder och dömer människor med vad vi kan förstå då, summariska rättegångar. Det är ingenting som vi eftersträvar, som du förstår.
Den 15 november 1995, om fredsförhandlingarna och om att kroater är lika goda kålsupar som serber.
USAs utrikesminister Warren Christopher ingrep igår kväll i fredsförhandlingarna om Bosnien i ett försök att jämka parterna närmare varandra, men något genombrott kom inte till stånd. Christophers överläggningar i Dayton, Ohio med presidenterna från Bosnien, Kroatien och Serbien varade i 3 timmar. Enligt en talesman för det amerikanska utrikesdepartementet återstår det fortfarande att se om det verkligen är möjligt att åstadkomma ett fredsavtal i Bosnien. Kroatiens president Franjo Tudjman har befordrat en bosnienkroatisk general trots att denne är misstänkt för krigsförbrytelser. Beskedet kommer dagen efter det att FN-tribunalen i Haag anklagat generalen för att tillsammans med 5 andra bosnienkroater ha mördat civila muslimer i Bosnien. Enligt domstolen hade bosnienkroaterna överfallit och dödat muslimerna i Vitesområdet i april 1993.
Den 15 november 1995, Sverige, sossarna och en göteborgare.
Och vi går vidare till ledarkrisen inom Socialdemokraterna. Ekot har talat med Göran Johansson, partiets starke man i Göteborg. Han förespråkar Jan Nygren som ny partiordförande och är kritisk mot hur Ingvar Carlsson har hanterat Mona Sahlin-affären.
Jag tror att partiet hade blivit vunnit på om kanske Ingvar hade sagt att det finns saker där som naturligtvis är ifrågasatt och som vi måste titta allvarligt på. Va? Och det tror jag är en sak som jag... Folk ringer väldigt mycket till mig. Och där är väl, det tror jag har skadat oss. Att man inte från början sa att det här är inte korrekt. Och det är väl inget konstigt. Har man gjort fel, då får man säga att man har gjort fel. Och det här är ju fel begångna. Det är bättre att erkänna felen. Och så utgår från den diskussionen att det inte är allvarligt. Så det är klart att för många människor är det ju allvarligt det som inträffat. Och det märker man ju på debatten och hos dem man möter. Och det får man ta på allvar.
Vem tycker du ska ta över nu?
Ja, du. En av mina huvudkandidater är Jan Nygren. Nu säger man att han har gjort ett avtal med sin pojk. Men det är en kandidat. Kanske den jag tycker står främst.
Vad är det Jan Nygren har som inte till exempel Göran Persson eller Ingela Thalén har?
Nej, det beror väl kanske på att jag känner alla tre. Jag känner Janne sedan slutet på 60, början på 70-talet. När SSU. Och vi har ju ringer man någon gång emellanåt sådär och träffats. Och jag har upplevt att han är samma gamla Janne på något sätt. Ganska oförstörd utav apparaten. Det är inte sagt att de andra är förstörda, men ja, till slut så fattar man tycker för någon person. Och han är lugn och saklig. Och...
Kan du fortfarande tänka dig en modell där man delar på partiordförande och statsminister?
Ja, det har jag tyckt. Och det tror jag man kan tänka sig. Och det beror på följande att om nu blockpolitiken ska upphöra. Så tror jag det är viktigt att partiet så att säga, driver och har sin ideologiska uppfattning och att den fortsätter. Men att man samtidigt säger att i parlamentet är situationen att det kan vi inte vi få gehör för allt vad vi tycker. Det är en förhandling. Och därför tror jag det är viktigt att man behåller partiets själ även under så här, regeringsperioder där man intimt jobbar ihop med andra. Så vi inte tappar så att säga, vår ideologi. Jag tror att Moderaterna exempelvis... om man ska jämföra med andra. Jag tror att de tänker precis så, även om de har samma partiledare. Jag tror att de har Timbrogruppen, Kreabgruppen som håller ordning på ideologin och sen förhandlar de i riksdagen. Men på vissa principiella punkter släpper de aldrig, därför det är det långsiktiga målet. Så att egentligen tror man skulle titta på hur de arbetar och hur de har lagt upp det. Jag tror att de har gjort lite grann av det vi skulle ha gjort också.
Är du själv fortfarande beredd att bli partiordförande vid en sån uppdelning?
Nej, jag har aldrig sagt att jag är beredd att bli partiordförande. Nej, det är jag nog inte. Nej.
Göran Johansson, Socialdemokraternas starke man i Göteborg. Han intervjuades av Thomas Ramberg.
November 15, 1995. Ryssland rustar åter. Sverige avrustar.
Den svenska försvarsindustrin varslar nu om uppsägningar av anställda som är följd av att försvaret ska bantas. Samtidigt fortsätter Ryssland att koncentrera vapen och soldater nära Sankt Petersburg. Och Ryssland kräver också att få utöka styrkorna i Kaliningrad, något som oroar Sveriges ÖB.
Tidigt i höstas genomförde Ryssland en stor landstigningsövning i Kaliningradområdet, 30 mil från Sverige. Marininfanteri och luftlandsättningsförband deltog. Försvarsstyrkor sattes in i avvärjningsstrid vid kusten. Övningen väckte ett visst uppseende. De mer eller mindre oduglig förklarade ryska förbanden visade sig ganska effektiva. I förhandlingarna om minskning av de konventionella styrkorna i Europa kräver nu Ryssland i 11:e timmen. Avtalet ska träda i kraft på fredag att antalet stridsvagnar i Kaliningradområdet ska få öka. Den svenska attityden är avvaktande och skeptisk. Den ryska materielen är redan ett problem.
Vår bedömning idag när vi ser på ryska stridskrafter är att man har mycket omfattande mängder med modern materiel, stridsvagnar, artilleri, flygplan och allt vad det nu är för någonting. Man har stora mängder också utbildade soldater och officerare, duktiga människor. Men samtidigt så är förbanden i ganska stor oordning just nu på grund av att man har problem med ekonomin och därmed med pengar för bränsle, för körmil och så vidare.
Den svenska försvarsplaneringen utgår från att ett hot på sikt kan komma från de stående styrkorna i Leningrads militärområde. Det heter så fortfarande. I Pskov finns luftlandsättningsförband med hög beredskap. De har inspekterats av svenska experter. Med förbättrad signalspaning via nya flygburna system och genom ständiga studiebesök går det att skapa sig en bild av vad som händer. Inspektionerna är ett viktigt led för att förebygga misstänksamhet. Om ryssarna nu vill stoppa nedrustningen med hänsyn till utvecklingen i Kaukasus ger det effekter på planeringen i Sverige.
Det påverkar då möjligheterna till en eventuell insats mot Sverige om sådana tankar skulle uppstå, vilket jag då vill betona, så uppfattar vi inte att det finns någon önskan att göra idag.
Vad händer på fredag? Kommer NATO och Ryssland överens? Ska skrotningen och flyttningen av artilleripjäser, stridsvagnar och annan tung materiel fortsätta? Om inte väntar ett osäkrare Europa där utvecklingen i till exempel Östersjöområdet blir svårare att förutsäga.